Let's pretend! Let's pretend! Let's pretend we score the goal!
Sportbladets Premier League-podd. Fortfarande är vi det och förblir en Premier League-podd framöver också. Projektet The European Super League levde i runda slängar 48 timmar. Det finns väl delar av det som lever fortfarande, eller hur Makoto?
Ja, Spanien lever det ju, vibrerar av liv. Nej, kanske inte riktigt så, men... Där har man ju inte kommit till något beslut, men kanske kommer in på det må så vara att det är en Premier League podd lite senare. För vi har ju den gode Florentino som inte verkar ha gett upp hoppet ännu. Jag vet inte riktigt hur han ska få detta att gå ihop, men vi kommer väl som sagt in på det. Men i England är det ju dött.
I England är det dött. Alla de sex lagen som hade skrivit på det här pappret har nu dragit sig ur helt enkelt. Vi får väl se om det får några lagliga... efterföljningar här, men eftersom det var ett förslag som lagts fram av samma klubbar, så om de ska stämma dem får de väl stämma sig själva. Det som eventuellt kan dyka upp i efterhand, det är ju eventuella bestraffningar från FA, från UEFA och så vidare, för att helt enkelt ha tagit sig för och skrivit på det här pappret. Det får vi väl avvakta och se lite grann om det blir så. Någon slags reprimand måste det väl nästan bli, Frida, eller?
Jag har faktiskt inte sett så mycket om det. Det har varit så mycket annat att fokusera på. Däremot har det ju kommit krav från... Jag såg att Gary Neville tyckte ju definitivt att det skulle delas ut böter. Så vi får väl se vilka följderna blir. Men tji fick jag som trodde att Premier League-ägarna struntade fullständigt i vad de, särskilt de inhemska supportrarna, tyckte. Det var ju bevisligen inte så.
Nej, eller det kanske vi aldrig får veta. Det fanns ju två klubbar som ganska tidigt fick man känslan av inte var 100% med på tåget, men hade skrivit på. De klubbarna var Chelsea och Manchester City. Och det är ju så, som vi var inne på lite grann i vårt avsnitt i igår. Var det igår? Ja, igår.
Det har hänt mycket för 24 timmar.
Det har hänt en del, men det var igår.
Det var igår. Så,
Chelsea har spelat 0-0 mot Brighton däremellan.
Ja, precis.
Och jag var där. Och jag
Ja, du var där till och med.
Har du kanske fått säga någonting om den matchen sen också? Men att klubbarna gick in med det här med lite olika, från lite olika håll, det är ju faktiskt så att för de som var mest initiativtagande, och det kan vi väl slå fast, var Liverpool, Manchester United och Arsenal. Även om Arsenal i sitt pressmeddelande hävdade att vi var bara rädda att bli left out och så vidare.
Ja, de tog den rollen där, ja. Däremot så får man ju faktiskt säga att jag tyckte att det var bra av Arsenal, eller det var snarare smart av dem, att direkt i pressmeddelandet be om ursäkt. Istället för att liksom publicera ett urvattnat pressmeddelande som Man United och Liverpool gjorde. Sen så räddade ju Liverpool upp den under morgonen. Men jag tyckte ändå det var nog smarta av Arsenal att ta den approachen. Alltså bara hålla upp händerna och erkänna att man hade fel. Snarare än att man liksom bara skulle försöka sopa det under mattan. För att det blir ju svårt eftersom att det blev en så stor grej av det.
Ja, precis. Vi kommer till de här ursäkterna om en liten stund. Det som hände var ju då att Chelsea och Manchester City, som var med i projektet helt enkelt i egenskap av superklubbar, av stora klubbar, de har ju ägare som kanske inte i första hand är där för att tjäna så mycket pengar som möjligt. Det var inte därför Roman Abramovich köpte Chelsea, det var inte därför som Sheik Mansour och hans kamrater köpte Manchester City. De är ju där av PR-skäl. Kallar det sportswashing eller vad ni vill. De har andra motiv till varför de äger fotbollsklubbar. Och i första hand PR-anknutna motiv. Och när det blir den här typen av PR, då blir det ju ganska lätt för dem att säga, det här är inte vi intresserade av. Jag menar, Manchester City skiter i om de, eller de skiter inte i såklart, de vill också tjäna pengar, men det är inte alls samma motiv. Däremot när man kommer ner till lagen i Spanien och Italien, där har du ju lag som är ekonomiskt oerhört pressade. För det kan man inte hävda att varken Liverpool eller Manchester United eller kanske Tottenham till viss del, men inte alls i den omfattning som Barcelona eller Juventus är för stunden. Som ju är oerhört ekonomiskt pressade och såg det här som en möjlighet att snabbt vända på det. Den situationen som man har svårt att se en väg ut ur för stunden. Även här fanns liksom någon slags livlina. Så att det var väldigt olika ingångsvärden och det har påverkat lite grann hur kommunikationen har skett. Chelsea var de som först annonserade att de skulle dra sig ur. Manchester City kom strax efter, båda två. Det kom ganska snart där, måndag eftermiddag kväll någonstans började ryktena. Men faktiskt redan på söndagen fanns det rykten om att det var de två klubbarna som var minst helhjärtat i projektet, om man säger så.
Jag tror att Pep Guardiola hade stor del i det också. Att han gick ut och så tydligt tog avstånd från en stängd liga. Det var ganska hårda ord ändå. Och han var ju väldigt tydlig med vart han stod i frågan. Jag tror att det kan ha påverkat Manchester City ganska mycket också. För att Pep Guardiola är ändå, han är trots allt Pep Guardiola, väldigt värdefull för dem. Och samma sak då med Johns ursäkt här under morgonen till Jürgen Klopp visar ju också att de har ju stor respekt för de tränarna såklart och vad de tycker.
Och sen är det ju så här, när en sån här utbrytning sker, faller en så faller alla. De klarar sig inte utan, alltså redan det att Bayern München och PSG inte skrev på det här pappret, det var ju på något sätt, det var första spiken i kistan på något sätt. För att du har ingen legitimitet som en superliga utan att den faktiskt har de bästa lagen i sig. Då blir det bara ganska snabbt en väldigt urvattnad produkt. Och har du dessutom en PR-uppförsbacke lik den vi såg i söndags, som väl inte liknar någonting annat man har sett tidigare, då blir det ett omöjligt projekt. Och de följer ju en efter en här under måndagskvällen. Alla de engelska lagen som...
Tisdagskvällen menar du, va?
Under tisdagskvällen, jag rör ihop mina dagar här.
Ja, jag köper det helt att du gör det, men det...
Under tisdagskvällen. Men turades ju om och skickade ut pressmeddelanden där de tog avstånd från det här, eller i alla fall sa att det här kommer inte bli av. Vi såg också en enad sociala mediekampanj från Liverpool-spelarna till exempel, under någon slags ledning av Jordan Henderson, får man anta. Han är ofta i centrum för sina saker. Han kallade ju också de övriga lagkaptenerna i Premier League. Alla 20 kallade han till ett Zoom-möte under måndagskvällen. Förlåt, tisdagskvällen. Ja, jag kommer säga fel på de här dagarna hela tiden.
Jag har gett upp. För mig är det redan en till måndag nu istället.
Det är onsdag idag, ja. Just det. Det är oerhört rörigt.
Jag känner igen mig så oerhört mycket i det här.
En efter en så föll de helt enkelt. Och det var ju helt enkelt en respons från supportrar, från de egna anställda, alltså tränare och spelare, från media och från folk runt omkring som de helt enkelt inte hade räknat med. Jag tror att man kan dra det så enkelt. I PSGs fall så hade de andra skäl till att inte skriva på det här. I Bayern Münchens fall så tror jag helt enkelt att de begrep att det här var inte rimligt, det här var inte bra. De förstår fotboll mycket bättre än vad ägarna i de här Premier League-klubbarna gör. För där tror jag att vi har det största problemet.
Alltså det finns ju också solidaritetstänk i Tyskland som inte finns i de andra ligorna. Bara titta på hur de tyska klubbarna gick ihop under pandemin och hjälpte hela seriesystemet.
De har ju dessutom inte ägare på det sättet. De har ju en 51%-regel, så att de är ju medlemsägda på ett annat sätt såklart än vad Premier League-klubbarna är, men också på ett annat sätt än vad de spanska klubbarna är.
Men är man inte mest chockad över inkompetensen ändå kring hela det här projektet? Att man inte ser till att göra det totalt vattenfast? För jag tänker att visst, det finns säkert många anledningar till att PSG exempelvis valde att inte blanda sig i. Och ett av dem är väl att de har ju väldigt goda relationer till UEFA och kände väl att det inte var värt det. Men man blir ändå lite förvånad över att de inte såg till att det här är ju någonting som har jobbats på i flera år. Att de inte lyckas få till en plan som faktiskt fungerar eller håller längre än 48 timmar. Jag blir förundrad över naiviteten.
Här tror jag att det har väldigt mycket att göra med, alltså, just det som Psyk var inne på lite här, motivationen till att gå in i projektet. Mm. Florentino Perez har planerat det här i 2 år, om man ska tro hans egna utsago. Han har sett att de måste göra någonting för att rädda klubbens ekonomi. Vi ska komma ihåg att när han kom in första sessionen i Real Madrid efter Lorenzo Sanz, då var ju Real Madrid ekonomiskt i spillror. Då gick det att sälja lite träningsanläggningar, köpa Luis Figo, och det var en annan typ av marknad där, som Perez själv sa då, att de dyraste spelarna är de ekonomiskt smartaste, på ett sätt i PR, en sätt i hela det Galactico-stuket som man då byggde. Då kunde han ingenting om fotboll heller. Nu så måste han på något sätt rädda Real Madrid ur en ekonomisk knipa ännu en gång, och då är det väl det här han på något sätt såg som lösningen. Barcelona, ja, de behöver ju också pengar. Juventus behöver pengar. Premier League-klubbarna behöver inte överlag i grunden så mycket pengar. De har det ganska gott ställt, men där fanns det ägare som var intresserade av att tjäna en extra hacka och vara med i liksom superligan med alla stjärnor. Det kan väl inte vara dumt, tänkte ju de. Sen är ju då dock att de förväntar sig såklart inte supportertrycket.
Är inte det naivt? Det är det jag menar. Att bara ducka för allting. Man lägger ut de här pressmeddelandena på söndag kväll. Och sen så går man hem i stort sett. Och så tänker man inte mer på det. Och så inser man dagen efter att helvetet är löst. Det är det jag ställer mig hem.
Alltså naiviteten ligger ju hos engelska, alltså Premier League-klubbs ägarna, som väljer att hoppa skepp så fort de får möjlighet. Och hos Real Madrid och Barcelona och så vidare, som också förväntar sig att de här ska hålla sitt ord och inte ser det här hända, att de här inte är med av samma motiv som de spanska klubbarna är.
Det var ju snarare naivt att ens hoppa i båten, kan jag tycka, snarare än att hoppa ur den. Hoppade ur den var ju faktiskt smart när de märkte att det här
det är smart av dem här och nu, absolut, att göra det så fort. Men jag tror att motiven att vara med i båten skiljer sig väldigt mycket, och det är därför Real Madrid fortfarande sitter i den. Det är därför Barcelona ändå ska ta det till sina medlemmar. Där ska vi komma ihåg, både Barcelona, Real Madrid och Atletico, det här är medlemsägda föreningar. Det är ideella föreningar på pappret där medlemmarna röstar fram en ordförande. I Laportas fall så är ju det att de har inte gett något definitivt besked, för de vill ta det med sina medlemmar först. Och vad deras socios då säger kommer ju avgöra hur de ställer sig till den här frågan. I Real Madrids fall har det problemet att Florentino Perez är en ensam diktator, vet jag inte vad, han är ju vald inom citationstecken, men han har ju ett otroligt förtroende hos Real Madrid. Han har Madrid-medierna med sig på sitt hörn. Det finns en anledning till att han sätter sig just El Chiringuito för att dra sitt försvarstal. De satt ju mer och var förbannade på liksom de engelska klubbarna, för de hade hoppat av projektet och inte trott på den gode Florentino. Det har varit en helt annan typ av rapportering i Spanien angående det här. Men på något sätt, så känslan här är att han har gjort väldigt mycket. Allt Florentino Perez har gjort har ju varit i Real Madrids bästa. I det här fallet så har han ju flugit för nära solen när han plötsligt också försöker rädda fotbollen i hans ögon då. Han flög för nära, och jag vet inte om hur han ska repa sig från den här PR-fiaskot på alla sätt och vis. Om det är, om det är någonting som Florentino Perez inte är van vid, så är det ju fullkomliga PR-fiaskon.
Nej. Och det här är ju väldigt intressant, för det här handlar ju om motiv, om kultur och de här olika klubbarna. Att motståndet blev unisont, det råder ju ingen tvekan om. Vi har aldrig upplevt något liknande, helt enkelt. Det fanns inte en människa som på riktigt var för det här projektet, som tyckte att det var en bra idé, förutom just de här fåtalet ägarna och Alexi Lalas. Notera, amerikan. Nej, men det som blir så uppenbart och det som förvånar mig och det som för det är två saker. Det John Henry, Glazers, Kroenke, det de uppenbarligen inte har begripit är att de har inte köpt en idrottsförening. De har inte köpt in sig i sport. De har köpt in sig i kultur. Och med kultur kan man inte göra vad man vill. Det går inte att bara flytta på det som är riktiga relationer, det som är riktiga känslor, det som finns ingrott i människors liv i generationer. Du kan inte bara göra vad du vill med det. Och det spelar ingen roll om du tekniskt eller lagligt kan göra det, för du kan liksom inte lyfta ut det ur sitt sammanhang. Och det hade de inte förstått. De hade inte begripit vad det var de köpte. Och det förvånar mig, och det säger någonting om den oerhörda arrogansen inför vad det är de har köpt, att de inte har fattat det efter alla de här åren. Glazers har varit i Manchester United, vadå, 15 år? FSG? Nej, det är inte så länge. Ja, jag minns inte hur länge Glazers har varit i Manchester United.
Det är väl typ 15, är det inte det?
Ja, det kanske är något sånt. FSG har varit hos Liverpool i 10 år. Hur länge har Kroenke varit i Arsenal? Jag vet inte. Men de har varit där länge. De har varit där, de har påstått sig samtala med fansen, de har påstått sig vara imponerade utav, du vet, de lokala samhällenas inflytande och involverande i de här föreningarna. Men det har ju bara varit skitsnack, det har varit 100% spel för gallerierna. De har inte ägnat en jävla tanke åt vad det är de egentligen har köpt. De har räknat pengar, de har räknat på intäkter och utgifter, och sen har de försökt maximera den här intäkten och göra den så hög som möjligt.
Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Vad finns det för olika modeller vi kan använda oss av? Vad finns det för olika sponsorer vi kan använda oss av? Vad finns det för turneringar som är viktiga för att vi ska tjäna så mycket pengar som möjligt? För det är motivet. Och den arrogansen, att man inte begrep det, att man då blir tagen på sängen av den här reaktionen, den tyder ju på en distans mellan de här ägarna och klubbarna som de äger. Och det som inte finns mellan klubbarna och fansen, det är distans. Det är i alla fall förhoppningen att det ska finnas så lite distans som möjligt mellan klubben och supportrarna. Det har förvånat mig. Ja.
Jag ska ärligt talat säga att jag tror att det är rätt många människor där ute som har underskattat engelska fotbollssupportrar överlag. Just eftersom att fotbollen har kommersialiserat så pass mycket här borta, och man kan lätt tro då att alla de här äkta supportarna har suddats bort, att de inte existerar längre. Men det var ju verkligen ett bevis på samlingen utanför Stamford Bridge att de fansen absolut finns kvar. Det är kanske inte så att de har råd att köpa säsongskort varenda år eller så, men nej, de bryr sig fortfarande om sin klubb väldigt, väldigt mycket. Och det var väl just det som gjorde att jag också blev, eller att man blev lite emotionell, för att man kom så nära det på ett sätt som man inte har gjort på ganska länge, just för att Premier League har blivit den varan som det har blivit. Men det kanske helt enkelt är så att många klubbägare underskattade kraften hos supporterna, men det kanske var så att vi alla behövde bli påminda om vilken kraft den faktiskt kan vara, även här borta, trots att situationen är, eller att modellen ser ut som den gör.
Och det är ju det som då blir den stora skillnaden, därför att de här ägarna inte begriper kulturen, de begriper inte vad det är de styr över, så är gör ju faktiskt Florentino Perez det, så gör ju faktiskt Agnelli det. De jobbar ju nära fotbollen. De kommer ifrån fotbollen. De vet exakt vart de sitter någonstans. Men det säger också någonting om desperationen i deras motiv. Att det var någonting annat som motiverade dem. Och där handlar det om klubbar i vad man väl ändå får anse vara ganska djup ekonomisk kris. Där de såg det här som en möjlighet att kanske rädda den. För att de kan ju inte ha blivit förvånade över den här reaktionen. För jag tror varken Perez eller Agnelli är korkade. De är inga ointelligenta människor. Och de lever i den här fotbollsvärlden. På ett sätt som de här Premier League-ägarna inte alls gör.
Så att, alltså Agnelli är väl i och för sig lite gränsfall. Han har väl varit suttit någorlunda svajigt i Juventus ögon ett tag nu, sett till alla möjliga beslut. Men samtidigt, liksom grundpoängen är ju ändå densamma. Sen är ju också intressant att, alltså det har inte varit några ramaskrin i Spanien. Alltså förutom de andra klubbarna, i Real Madrid-lägret har det inte varit ramaskrin, utan mer man väntar på att se vad Florentino ska hitta på, vad det här är för någonting. Lite så här nästan läskig övertro på chefen där. Och sen är det väl också att det kanske är en annan kultur, och att Perez läser den spanska, han läser Real Madrids vinnarkultur, han läser deras syn på saker och ting. Men då inte räknat med i kalkylen att det finns andra fotbollsklubbar som inte har samma motiv, samma mål. Och sen dessutom också det faktum, jag ska inte slå fast de här uppgifterna i sten, men det är väl också så att UEFA har väl slängt in en liten slant pengar också i samband med detta som, men kom men tillbaka här nu.
Är inte det själva Champions League-konceptet eller? Alltså att liksom att det är...
Ja, för just prispengarna i det. Alltså jag vet att det finns för spanska uppgifter som har sagt att Premier League-klubben har i princip köpt loss från det här.
Jag har inte sett något, alltså jag vet att jag har hört det också från spanskt håll. Jag har inte sett någonting om det i engelsk press.
Det kan ju vara spanska bortförklaringar vi pratar här också, därav att jag inte vill slå fast någonting i sten.
För det får man ju också, där har man ju också sett en enorm skillnad under de här dagarna. Att här i England har det ju, alltså alla journalister har varit involverade i detta. Det har skrivits artikel på artikel på artikel på artikel. Och de flesta väldigt kritiska ju gentemot det här. Det är inte många, det är inte många artiklar som har... ja, det är väl klart att alltså, många av dem har ju varit neutrala på så sätt att de har bara försökt berätta själva storyn. Men
ja.
Det har ju varit... det har ju lyfts på ett betydligt mer... på ett hårdare sätt, så att säga. Jämfört med då Spanien som du nämner här. Mm. Det är ju också väldigt intressant.
Mm. Ja, det är ganska, jag tror också att Barcelona och Real Madrid kanske har en annan ställning i spansk fotboll jämfört med vad klubbarna har i engelsk fotboll. Det finns redan en ganska stort avstånd mellan, alltså jag tror att avståndet mellan Real Madrid och Granada är större än vad det är mellan Manchester United och Fulham.
Fulham är ju ganska, alltså de har ju så sett till, ja men precis som du säger, alla klubbar i Premier League är ju rika. Det finns ju ingen som inte är det.
Jag älskar ändå att du reagerar på Fulham där, Frida, och drar deras lans som, det tyckte jag var väldigt fint.
Ja, men då
det var ju det, det var
då,
ju det
sant.
Ja, men då är Granada ett lag som spelar Europa League i år. Jag tror ändå att avståndet är större mellan deras topp och botten än vad Premier Leagues topp och botten är. Inte bara liksom rent monetärt, men också i inflytande och helt enkelt mentalt hos publiken.
Publikintresse, varumärkesmässigt, ekonomiskt, storleksmässigt, allt. Så är det ju.
Och det gör ju att en sån här sak ter sig mer naturlig för en spansk publik. Att, men de där befinner sig ändå på en annan nivå. De befinner sig ändå liksom redan i en Super League mentalt. Medans i Premier League så ser man det inte på samma sätt.
Det ska ju tilläggas att de spanska mittenklubbarna har inte direkt välkomnat det här. Nej, alltså det är ju tydligt inte. Att man, men samtidigt så är det lite mer, ja men de, då kan ju vi tävla själva då, kan vi ha Sevilla, Betis, Atletico, Real Sociedad i toppen och Valencia som fortfarande kommer misslyckas. Så att det är liksom lite så, ja men skit i oss då om ni vill. Mm. Vi har en fantastisk liga som det är. Det är i alla fall den känslan jag har fått, och det är väl nästan på något sätt rätt sätt att ta det liksom. Men om ni inte vill vara med oss så skit i det då. Mm. Men jag har bara så här, sammanfattningsvis liksom, så har man ju så fantligt svårt att se hur Pérez ska ta sig ur det här. Det enda jag tänker är ju, och om det här är då liksom den bakomliggande planen, låt mig vara konspiratorisk här nu, men det ska ju finnas bindande kontrakt enligt Florentino i det här sammanhanget. Mm. Och då kan man tänka sig att de här founding clubs måste köpa sig ur dessa kontrakt på ett eller annat sätt. Eller?
Ja, det är mycket möjligt. Det finns ju inga kontrakt som har offentliggjorts. Nej. Men att advokater kommer att vara inblandade i efterspelet här, det tror jag vi kan vara rätt säkra på.
Ja. Och så samlar man ihop då 11 med, alltså avbrutna medlemskap, och boom, Kylian Mbappé klar sommaren 2021.
Det är inte så.
Och om det är det Florentino Pérez har gjort.
Ja. Det är inte så kul ändå att vara Ed Woodward idag till exempel, när liksom rubriken på The Athletic lyder "Failure will be Ed Woodward's legacy". Men det är onekligen så att han är ju en av de stora förlorarna i allt det här. Och sen vet jag inte om det är så att han har kastats under bussen av andra, eller vad det är som har hänt. Alltså, jag har inte riktigt, man har väl inte riktigt fått klarhet i det.
Alla båtar.
Ja, alltså vindarna vänder snabbt. Så mycket kan man ju säga.
Mm. Ja, verkligen. Ed Woodward som alltså då kommer. Han sitter väl kvar fortfarande, men han...
Ja, året ut va?
Han sitter kvar
året ut. Något sånt va? Men det är officiellt att han drar i alla fall.
Ja, precis. Och det här är ju, nu är det ju många som ropar på förändring. Och vi får väl se nu. Manchester United har gjort det här draget. Vi får se vad som händer med Agnelli till exempel i Juventus, och som händer med Florentino Pérez i Real Madrid. Det är ju lite skillnad då med de som faktiskt är ägare. Det är många som ropar på att FSG ska lämna Liverpool. Men det kan ju bara hända om någon köper Liverpool av FSG. Liverpool som är värderat någonstans runt 30-40 miljarder svenska kronor. Det är ingen liten affär, och det finns inte sådär jättemånga på den här jorden som har de pengarna i fickan och kan kliva in här. Och då frågan är för att man hellre skulle vilja ha den. Det är ju verkligen befogad. Däremot så blir det ju en reality check för de supportrarna som tänkte att de här ägarna är bra, de har vår rygg, de vill vårt klubbs bästa. De vill ju bara klubbens bästa så länge det gynnar deras plånböcker. Det är ju det enda motivet som de har. Och förhoppningsvis så kan det finnas en ryggmärgsreflex hos supportrar att reagera på alla de här små... Det här var ett jättekliv, men det sker små steg hela tiden mot en mindre jämställd, mindre rättvis och mindre inkluderande toppfotboll. Och de här små stegen... är ju de som är de farliga, för de märker man ju inte så mycket, och plötsligt så står man där. Det var det som jag pratade om igår med den kokande grodan. Men förhoppningen är ju att det här ska leda till att supporterna blir mer på sin vakt. För att uppenbarligen så finns det patrull som de här ägarna stöter på. De kan inte göra som de vill. Uppenbarligen så går det att stoppa dem från att göra dumma grejer. Och att den här ryggmärgsreflexen ska finnas hos supportrarna, att vara på sin vakt mot de här männen med makt. För att de kommer liksom inte försvinna. Men däremot så kan vi fortsätta sätta den här pressen på dem. Och alla steg som är åt något annat håll än en mer inkluderande, en mer rättvis och en mer jämställd fotboll ska ju mötas av den här kritiken, ska ju mötas av det här motståndet. Det är ju det man hoppas. Och sen, jag menar, UEFA och FIFA ska ju liksom inte heller få gå ur den här striden som några segrare, som några garanter för fotbollens liksom rättvisa framtid. Det är ju fullständigt vansinne.
Nej,
den nya Champions League som de föreslår nu, den är ungefär samma sak som den jävla Super League.
Jag tycker ändå man får skilja lite på, för att jag har sett att vissa tycker att genom att hylla att supporterna och andra mäktiga röster, jag tycker absolut inte man ska underskatta sådana som Gary Neville och Jamie Carragher här borta. De sitter på otroligt mycket makt.
Det gör de.
Men jag tycker ändå man ska skilja på alltså själva den motståndsrörelsen och att man fick igenom det beslutet och vad UEFA har gjort. För att jag tror att alltså, så länge man inte är naiv så förstår man absolut att det fortfarande finns en superliga som ju kommer utvecklas och ja, alltså gynna de större klubbarna ännu mer kommande år. Men jag tycker ändå att det är viktigt att se att man lyckades faktiskt få igenom en förändring. Alltså det är det för mig som är egentligen häpnadsväckande, att jag har liksom gått runt och trott att fotbollssupportrar och andra mäktiga röster inom den här sporten trots att de inte har speciellt mycket makt. Men det här är ju verkligen, motbevisat det, och det gör ju också att man känner att ja, men då kanske det kan ske ännu mer förändring framöver. Mm. Jag menar Qatar, det är ju ett och ett halvt år dit, tog det 48 timmar och rasera det här, så borde man väl kunna få igenom en förändring där också. Att jag tror att det väcker en sorts ja, att folk börjar tro helt enkelt på att man kanske inte har förlorat den här sporten för länge sedan, i alla fall, eller trots allt.
Nej.
Så att det är väl det, där tycker jag ändå att man måste, liksom, man måste skilja på de två sakerna helt enkelt. Man kan fortfarande tycka att UEFA är stora bovar och ändå tycka att det här var någonting fantastiskt som skedde under garden.
Mm. Med risk att vara cynisk här, men alltså, det är ju, även om det är så att grodan inte är kokt, så simmar den ju fortfarande. Men
ja, visst.
Men vi får fortfarande se den simma. Och bara det är väl någonting värt att fira.
Mm. Ett otroligt metafor. Jag är så trött faktiskt. Jag sover typ så här 5 timmar. Så att höra dig dra en sån metafor. Jag fick ju liksom... Alla hjärnceller fick jobba till max där. Men ja, jag tror jag förstår ungefär.
Ja, jag bara, ja. Du är på psyks metafor.
Ja. Det är... vad fan var det jag skulle nu?
Jag kan nämna det, jag tänkte nämna förut däremellan att jag noterade bara här när jag sitter och tittar i datorn mina 5 trender på Twitter. Hashtag FSG out, hashtag Glazers out, hashtag Krönke out, sen är det Juve och sen är det Mbappé. Jag säger det.
I egna det är det Sign Mbappé som är, och sen så är det Krönke out, FSG alltså, out.
Alltså om det här är en plan från Perez, han visste att de skulle bryta kontrakten och liksom att han skulle få finansiering för det på det sättet, ja då... Alltså han är ju den ultimata superskurken då.
Ja, det är nästan så att man gillar honom då faktiskt. Alltså då måste man motvilligt
ändå accepterat. Vilket geni. Ja.
Ja, han är Kim Jong Perez, det har vi.
Han har inte ballat ur på ett tag, så på så sätt så är det lite så här befriande. Han har ju varit så ordningsam och liksom ansvarsfull senaste åren här med liksom inte värvat och hållit på. Så det är nästan lite uppfriskande att han ballar ur och blir hatad av en hel fotbollsvärld igen. Det var ett tag sedan.
Mm. Han har det i sig.
Ja, det har han. Bevisligen fortfarande.
Ja, men som sagt, det finns mycket kvar att säga om det här, men... Det blir i alla fall ingen European Super League, och det är vi väl väldigt tacksamma för.
Milan är ut officiellt också nu, mitt under inspelning här.
Ja. Och det var ett vansinne från början. Och någonstans så... Nej, men förhoppningen är ju att det här ska ge supportrar och alla röster runt omkring, alla röster som vill något bra, som vill röra, alltså som vill flytta fotbollen i rätt riktning. För det är uppenbarligen så att de med den monetära makten inte är intresserade av att flytta fotbollen i rätt riktning, utan flytta den någon helt annanstans. Och att supportrar i första hand som vill någonting annat faktiskt tar med sig den här segern och bygger på den och känner lite råg i ryggen inför framtida strider, för att det här är liksom inte, det här är inte sista striden vi kommer behöva ta om vår idrott, så är det ju bara. Hörrni, vi ska lämna er där. Vi ska låta Frida gå och lägga sig och sova en stund.
Fundera över grodmetaforen ett tag.
Ni får inte glömma heller att en viss Mourinho fick ju sparken för 2 dagar sedan. Så dit ska jag snart och titta på när Ryan Mason leder laget mot nya framgångar.
Mäktigt.
Ja, kul! Nu ser man ju faktiskt fram emot det.
fina Ryan Mason ändå.
Ja, verkligen.
Men man känner oerhörda sympatier från honom, i alla fall jag.
Det gör man.
Hur såg Chelsea ut då? Det har vi glömt nämna.
Nej, det var inte bra.
Okay.
Rött kort på Ben White också.
Ja, precis. Men det var bara precis i slutet, va?
Ja.
Ja.
Så det var det. Två gula.
Men topp 4-striden lever ju då på 2 sätt. Dels så lever den igen och dels så lever den rent poängmässigt också, fortfarande. Hörde ni, vi kommer fortsätta prata om det här och efterspelet, slutelvan om ett par dagar, men härifrån just nu så säger vi på återhörande.